I Matteus kapitel 24 så handlar det om vad då för någonting? Ni som är duktiga på att studera. Vad är det stora temat i Matteus 24? Jesus återkomst. Det stämmer. Jesus berättar om de olika händelserna som ska föregå hans återkomst. Han berättar olika liknelser. Och sen i kapitel 25 så fortsätter han att berätta om de 10 jungfrurna som väntar på brudgummen som ska komma tillbaka, eller hur? Men mitt i det här så kommer den här liknelsen om talenterna. Och man kan tycka att det här var ju konstigt att den hamnade just där. För sen efter talenterna, i liknelsen om talenterna, så fortsätter Jesus sitt tal om Jesu återkomst, om sin återkomst och hur han ska komma med alla änglarna och så vidare. Så man kan undra, den här liknelsen kanske var väldigt felplacerad, men jag tror inte det. Det finns ett syfte med varför den är just där den är. För precis i versen innan, i Matteus 25, så står det så här. I vers 13, vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer, alltså människosonen kommer. Och då kan vi undra, hur ska vi vaka? Vi ska vänta på Jesu återkomst, vi ska vaka. Men hur gör vi det då? Vissa kanske tänker att ja, det betyder att vi ska sitta och vänta. Vi ska sitta och rulla tummarna och titta på klockan och snart så ska vi Jesus komma tillbaka. Men det är inte det som Jesus undervisar om. För i liknelsen om talenterna så förklarar han hur vi bör vaka och vänta på Jesu återkomst. Det ska inte vara i inaktivitet, utan det är genom att använda de gåvor som vi har och förmera dem som vi väntar och vakar inför Jesu återkomst. Vers 14 så står det just det som Johan läste. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. Men vem är den här mannen som ska resa utomlands? Här är en bild på Jesus. Han skulle snart resa därifrån, utom jordiskt, till himlen. Och sen skulle han komma tillbaka. Och vem är tjänarna i liknelsen? Ja, Bibeln kallar alla som har bekänt sig tillhöra Jesus för hans tjänare. Även om alla är på något sätt skyldiga, eller de har på något sätt en skyldighet till Jesus eftersom de har liv. Det är Jesus som har gett dem liv. Han har gett dem förmågan att göra olika saker. Och Jesus förväntar att vi ska använda det här på bästa möjliga sätt. Och de fick olika talenter. Hur många fick talenter? Var det vissa utav tjänarna eller alla utav tjänarna? Alla utav tjänarna. Det är en viktig poäng. Det var inte så att bara några fick och andra fick inte. Varenda tjänare har fått en gåva eller en talent ifrån Jesus. Men fick alla lika många? Nej. Och det hade inte att göra med deras värde, eller hur? Utan det hade att göra med deras förmåga att klara av. Alla är lika mycket värda i Guds ögon. Men vissa kan Gud, ser Jesus att den här personen klarade av mer saker. Och därför fick de ett större ansvar. Andra fick 2 talenter. Och sen var det vissa som fick en talent. Men när vi tittar på den här liknelsen och vi ser att den som hade 5 talenter, han fick 5 till, eller hur? Och då får han bekräftelsen ifrån Jesus. Du gode och trogne tjänare. Och tänk att få höra det från Jesus. Men den som hade 2 talenter, han fick bara 2 till, eller hur? Men har ni lagt märke till att det är precis samma bekräftelse som Jesus ger? Han säger, bra du gode och trogne tjänare. Så det spelar ingen roll hur mycket vi har. Det enda som är viktigt, eller det som är det viktiga, är vad vi gör med det som vi har blivit anförtrodda. Så när vi tittar på de olika gåvorna, talenterna som vi har, så låt oss inte jämföra oss med varandra. Låt oss inte titta på, ja men den där personen kan ju göra så mycket mer, så därför är det meningslöst att jag gör någonting. Nej, varje person kommer att bedömas utefter vad de har gjort med det som de har. Inte av det som de inte har. Så du förväntas kanske inte att göra lika mycket som någon annan. Eller kanske du har fler gåvor och då förväntas du att göra mer än vad den andra, en annan person som inte har lika många gåvor gör. Utefter deras förmåga så fick de här. Och vad skulle de göra med talenterna? Ja, de skulle sätta dem i omlopp. De skulle förmera dem. Och vad hände om de inte gjorde det? Ja, faktum är Bibeln säger att det kom en dom. Och den här personen som inte gjorde det, han som grävde ner sin talent, han tyckte, jag har så lite, så vad spelar det för roll? Men faktum är, han miste sitt eviga liv eftersom att han inte satte sina gåvor i omlopp. Han grävde ner dem i jorden istället. Den här liknelsen här är väldigt djup och den handlar om väldigt många olika saker. Allt som vi har anförtrotts. Men det som jag vill fokusera på idag är just de andliga gåvorna. För det relateras det till speciellt. Vi kan titta i första Korinthierbrevet kapitel 12 och vers 7. Och där berättas det här igen. I första Korinthierbrevet 12 och vers 7. Så står det, hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Så hur många uppenbarar sig anden för? Hos var och en. Återigen samma sak som vi såg i liknelsen. Varenda en har en gåva. Varenda en har någonting att använda i Guds verk. För anden har gett det. Men de har olika gåvor. Och vi läser i vers 14 och framåt. Kroppen består ju inte av en enda lem utan många. Om foten sa det, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle det då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle det då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de av kroppens lemmar som vi anser svaga så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett de oansenliga delarna större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, säger han, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med dem. Men nu är ni Kristi kropp, var för sig lemmar. Ordet medlemmar, när man talar om en församling, kommer just ifrån det här språkbruket. Vi är lemmar i en kropp. Och alla behövs. Vissa syns kanske mer än andra. Men det betyder inte att de är viktigare än andra. De här gåvorna kan komma på ett övernaturligt sätt. Men gåvorna kan också vara någonting som Guds ande utvecklar under en lång period. Till exempel det står om gåvorna att förkunna eller att vara lärare. Det är någonting som vissa personer har en begåvning för. Men som Guds ande sedan kan använda för att bygga upp församlingen. Vi läser i Apostlagärningarna 2 hur Guds ande kom över lärjungarna och de fick direkt förmågan att kunna tala ett annat språk. Tänk vad skönt det vore, eller hur? Om vi kunde göra det. Om jag skulle bara kunna tala finska utan att behöva gå i skolan och arbeta för det. Det vore underbart. Men Gud har inte sett att jag behöver det direkt på det sättet. Kanske jag kan lära mig och kanske jag har en begåvning för det som jag säger. Och sen så lär jag mig fort. Då kan ändå Gud använda det för sina syften. Vi ser i Matteus 25 däremot att den här personen hade fått gåvorna. Men de var inte statiska utan de behövde utvecklas. Eller de behövde förmeras. Och det är så som det fungerar också i Guds verk. Vad är syftet med de här gåvorna? De här gåvorna är kopplade till olika uppgifter i församlingen som vi har sett. I Efesebrevet, vi ska läsa den versen också. I Efesebrevet kapitel 4 och vers 7 och 8 så står det så här. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Här har vi återigen den här anspelningen på Matteus 25. Kristus gav gåvorna. Det står därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Och det här var när han steg upp till himlen. Och då utgöts den helige ande på ett speciellt sätt. Och de fick del av de här gåvorna. Vers 11. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Här ser vi syftet med gåvorna, eller hur? Var gåvorna ett mål i sig själv? Var det att de skulle få dem bara för att tänka, yes, titta vad många gåvor jag har? Eller att visa upp sig, kolla vilken mäktig gåva jag har. Nej, syftet var att bygga upp kroppen, eller hur? Som är församlingen. Och om du har en gåva så är den ingenting värd om den inte på något sätt bygger upp församlingen eller berättar för att du kan leda människor till Jesus genom dem. Eller att du tjänar andra människor. Syftet med de andliga gåvorna, skulle jag vilja säga det här, det är att bättre kunna tjäna andra människor och leda dem till Jesus. Och därigenom så bygger man också upp församlingen. Det är skillnad på andens gåvor och andens frukt. Andens gåvor är de här som vi har läst om. Andens frukt läser vi om i Galaterbrevet. Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, mildhet, trohet och självbehärskning. De här sakerna är andens frukt. Och det är det som är syftet. Låt säga om jag planterar en åker eller odlar någonting. Jag planterar ett äppelträd. Varför planterar jag det? Om ni gjorde det, varför skulle ni göra det? Är det för att se det växa? Det kan vara trevligt. För att få frukten, eller hur? Det är ju det som är syftet. Och den helige ande ges till oss för att vi ska bära frukt. Och vad är frukten? Jo, frukten är en karaktärsdragen som vi läste om. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Det här är frukten som Gud vill se på oss som träd. Och därför ger han gåvor. Man kan säga gåvorna, det är som spaden och krattan och kanske gödningsmedlet för att de här frukten ska kunna komma fram. Men det är inte ett mål i sig själv att jag köper en kratta eller köper en spade för att kunna gräva, för att kunna plantera det här trädet. Det har inget syfte i sig själv. Men det är ett verktyg som hjälper mig att kunna få bättre frukt. Och så är det med de gåvorna som vi har fått, som vi får. Vi ska läsa ett exempel på hur det här fungerade. I Apostlagärningarna kapitel 6. Vi kan undra, hur vet jag vilka gåvor jag har? Hur kan jag ta reda på vilken min plats är? Vi har redan fastslagit att alla har en plats. Alla har en uppgift. Men hur ska vi då få reda på det? I Apostlagärningarna 6, vers 1-5 så läser vi så här. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sade: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och den helige ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna och bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Det här var någonting väldigt gynnsamt. Istället för att apostlarna gjorde allt arbete, så och då vad hände då? Jo, då försummade de en annan uppgift, eller hur? Och det var inte speciellt bra. De ställde sig själva frågan: varför göra vad andra kan göra och lämna ogjort det som bara du kan göra? Så det här handlar lite om att hitta sin plats. Och det insåg lärjungarna att det måste vi försöka göra någonting åt. Och de valde ut diakoner och som de såg. De hade en speciell gåva att just tjäna människor på det här sättet. Ett stort fel som många människor gör när de tänker på andliga gåvor i församlingen är att tro att de är statiska. Man tänker efter och kanske, ja, det här är jag bra på. Och det är inte fel att tänka att det här är jag bra på och försöka använda det för Gud. Men många tänker, det här är jag bekväm med att göra, det här är jag bra på att göra. Och det är de enda gåvorna som jag har. Men liknelsen om talenterna lär oss någonting annat. Den lär oss att de här gåvorna kan utvecklas, de kan växa, de kan bli större. Det kan finnas områden där du har gåvor som du inte ens själv vet om. Jag hade ingen aning om att jag kunde tala framför människor. Jag var väldigt rädd och nervös. Och den första predikan som jag höll var fruktansvärd. Jag stammade och harklade mig och allt möjligt. Och jag är inte fortfarande där som jag önskar att jag skulle vara på något sätt. Men jag är glad att jag inte var där jag var då. De här gåvorna kan utvecklas. Och folk har sagt till mig också att de tror, nu så tycker de att de ser att jag har en sån gåva. Men det sa ingen till mig innan jag började göra det. Så gåvorna kan utvecklas. Och om vi inte försöker på något annat område så vet vi inte helt säkert. Har jag den här gåvan eller har jag inte det? En annan gåva som jag inte heller visste att jag hade var översättning. När jag tolkar personer framifrån. Och där är jag säger inte att jag har nått fullkomligheten i något av dessa områden. Jag tror inte vi gör det, men vi måste sträva efter det. Och jag hade aldrig tänkt på att ens stå och tolka framför någon. Men sen så var det en nödsituation och då sa de, Jonathan, kan inte du göra det här? Och jag sa, det där vet jag inte om jag klarar av. Men okej, jag försöker. Och så gjorde jag det. Och jag märkte att det var lätt för mig. Jag kom på orden väldigt snabbt. Och folk sa, det var jättebra för att jag blev inte... Eller den personen som talade kände inte att de blev avbrutna utav mig när jag predikade. Eller när jag översatte dem. Och på det här sättet så kan vi upptäcka olika gåvor som har funnits i oss som vi inte hade en aning om tidigare. Så tro inte att bara för att jag inte nu vet om att jag är bra på det här och det här. Du vet inte förrän du har testat det och sett om det är så eller inte. En person som jag vill fokusera på här i apostlagärningarna är Filippos. Han var till en början en enkel diakon. Och hjälpte till med den vardagliga försörjningen. Och besökte medlemmar och lite andra sådana saker. Men i apostlagärningarna 8 så skedde det en kris. Vi läser att det utbröt en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över Judén och Samarien. Så det blev en förföljelse, de skingrades. Filippus skingrades, han kom till Samarien. Och i vers 5 så läser vi vad han gjorde där. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Han var en diakon, det var inte hans andliga gåva att förkunna ordet så som apostlarna gjorde. Men han märkte, nu var han här i en situation där det inte fanns någon som kunde predika på det sättet. Så då tänkte han att då får jag väl göra ett försök. Och Filippus var mycket, mycket effektiv i det här, visade det sig. Vers 12 så läser vi vad som hände. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangeliet om Guds rike och Jesus Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Så Filippus hade stor framgång. Han håller bibelstudier med hovmannen från Etiopien som blir omvänd och blir döpt. I vers 40 så står det, Filippus kom till Astod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer tills han nådde Caesarea. Han blev en stor och mäktig förkunnare. I Apostlagärningarna 21 så refereras han till som evangelisten Filippus. Otroligt, han var ju diakon förut. Men han hamnade i en situation där han insåg att nu behövs det någon som predikar. Och han tänkte, jag försöker mig på det här. Och se, hör och häpna, han blev en otroligt mäktig förkunnare, en evangelist. Så återigen så ser vi att bara för att du är på en viss plats nu så betyder det inte att du alltid måste vara på den. Gud kanske har andra planer. Var öppen för hans ledning. Börja, men en sak som är viktig. Börja att troget utföra de små uppdragen som Gud lägger på dig. Till att börja med. Och då kommer du att bli lämplig för större uppgifter. Om Filippus hade sagt, nej, jag vill inte vara diakon, jag ska vara predikant. Så hade han kanske inte nått ut. Eller Gud hade kanske inte kunnat leda honom på samma sätt. Utan han var villig att göra det här diakonarbetet. Och sen när det fanns och då kunde Gud utveckla den här gåvan, de här andra gåvorna som också fanns hos Filippus. Gud kommer att anförtro dig mer och mer. Och på det här sättet så förmeras våra talenter. Och vi utrustas för den tjänst som han kallar oss till. Det är sant att Gud, han kallar inte de utrustade, utan han utrustar de han kallar. Om Gud kallar dig till att göra en uppgift så kommer han att ge dig kraft att göra det. Så det viktigaste att ta reda på är inte vad är jag bra på nu. Även om det är viktigt att du kan få en hint om vad Gud leder dig till. Men du kan också, men den viktigaste frågan är att veta, vad kallar Gud mig till att göra? Och då kommer Gud att ge dig de gåvorna som du behöver för att kunna utföra den tjänsten. Moses, Han kallades till att vara ledare i Israel. Han kände sig väldigt bekväm med att jag är minsann en god ledare. Men Gud såg att han slog ihjäl den här egyptien, vet ni. Och Gud insåg att alltså Moses, du har inte riktigt helt rätt bild av ledarskap. Jag måste låta dig gå och leda lite får i 40 år i öknen. Så att du förstår vad det handlar om. Och det fick han göra och han blev den mäktigaste ledaren som Israel hade haft. Så våra vägar, våra tankar är inte alltid Guds tankar. Och därför så är det viktigt att vi är öppna för Guds ledning. Så hur ska vi veta vilka gåvor jag har och vad jag är kallad till? Och mitt förslag är att till att börja med se efter vilka behov som finns i församlingen eller runt omkring dig. Det behöver inte vara i församlingen men runt omkring dig också. Som de gjorde i Apostlagärningarna 6. De såg att oj, här finns ett behov. Se vilka behov som finns. Det betyder inte att du måste göra just alla de behoven som finns, för det finns jättemycket behov överallt. Men börja där i alla fall. Och sen ber du om förmågor och att Gud ska visa dig vad just han kallar dig till. Ja, i Lukas 11 och 13 så står det så här. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket skall då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så om vi ber om att få den helige ande och också om vishet. I Matteus 9:38 så säger Jesus att vi ska be. Han säger skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare. Så vi kan, det betyder inte att vi ska göra allt arbete bara för att vi ser att det finns ett behov. Men vi ska be om arbetare. Och kanske när vi håller på att be om arbetare så kanske Gud talar till oss och säger att ja, men det där är faktiskt någonting som du klarar av att göra. Och var öppen för Guds ledning i det här. Det är ingen vits att fördöma andra och säga varför gör inte den här så där, varför gör inte den där det där. Utan fokusera på vad kallar Gud mig till att göra och gör det med all din kraft. Du kan också fråga andra personer vilka gåvor de har sett att du har. I Ordspråksboken 11 så står det att där många ger goda råd går det väl. Så det är en biblisk princip. Och efter att du har frågat om det här, du har bett om det här och du har frågat andra personer, så gå ut i tro och gör det som du tror att du är kallad till. Pröva dig fram helt enkelt. Och gör ditt bästa. I Johannes 12 och 35 så står det så här. Jesus sa till dem, ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Vandra i ljuset medan vi har det. Om Gud har visat dig någonting så följ det. Och då kommer du att få mer och mer också. Du kommer få mer kraft och mer förståelse för vad din uppgift är. Ni vet, det går inte att styra en parkerad bil. Och så är det med oss också. Om vi inte vågar gå framåt så är det svårt för Gud att styra oss. Men när vi går framåt så måste vi också vara öppna för det att vi kanske har valt något som vi har tagit på oss för mycket eller vi har tagit på oss någonting som vi inte egentligen var kallade till. Och därför är det viktigt att göra det nästa. Och det är att utvärdera efter ett tag om det här verkligen var din kallelse. I Filipperbrevet 3:15 så står det så här. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Vilket löfte. Om vi har tänkt fel, om jag har trott att det här är min uppgift i församlingen, men om jag har tänkt fel i det, så kommer Gud att visa mig det. Och var öppen för att det är helt okej. Det betyder inte att du har misslyckats eller någonting bara för att du säger att nej, det här var inte min kallelse. Varför göra vad andra kan göra bättre och lämna ogjort det du kan göra bäst? Och återigen, kom ihåg att alla kan klara inte av lika mycket. Vissa klarar av mer, andra klarar av mindre. Om Gud kallar dig, om Gud kallar dig till någonting, så gör det med all din kraft. Om Gud kallar dig till att städa kyrkan eller vara sabbatskollärare, så gör ditt bästa i det. Gör det för Jesus, för det är han som har kallat. Förmera dina gåvor. Stanna inte på samma nivå, utan tänk hur du ständigt kan bli bättre och utvecklas. För att det ska bli bättre och bättre, det som du gör. Och då kommer Gud att han förtror dig mer och mer saker för honom. Gör allt för att bli den, om du är sabbatskollärare, för att bli den bästa sabbatskollärare som du kan bli. Om du är diakon, så gör allt vad du kan för att bli den bästa diakonen som du kan bli. Och det är det som Gud önskar, att vi ska göra vårt bästa för honom. I Predikaren 9:10 så står det just den sista vers som jag vill läsa. Så allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, där finns ingen kunskap eller vishet. Allt vad du gör, gör det helhjärtat. Gör det inte, om du inser att nej, det där, jag klarar inte av att göra det helhjärtat, så kanske det inte är du som är kallad till att göra det. Men för, det här är min utmaning till oss, att sätta våra talenter i omlopp. Är du villig att sätta dina talenter i omlopp? Är du villig att göra det bästa du kan i den situation som du är? Och jämför dig inte med andra, men gör ditt bästa med de gåvor som du har fått för att vinna människor för Jesus. Finns det någon här idag som är villig att anta den utmaningen? Säga, jag vill sätta mina talenter i omlopp. Jag vill använda de gåvorna som Gud har gett mig efter bästa förmåga. Vill du i så fall resa dig upp just på den plats där du är, i det att vi ber. Himmelske Fader, vi står upp för att vi vill lyfta upp våra händer inför dig. De gåvor som du har gett till oss, vi vill använda dem för ditt rike. Och vi vill göra vårt bästa. Men ge oss styrka och kraft till att kunna göra det. Visa oss var vi ska vara, så att vi inte gör de saker som någon annan är kallad till att göra, men att vi gör det som du har kallat oss till att göra. Så vi ber om din ledning och vi tackar dig för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.